Termos med Pia Lagos.
Termos har den här veckan åkt iväg till, ja, vi befinner väl oss i Smedsby i Korsholm, Bjarneholm. God förmiddag.
Ja, tack, tack.
Hördu, vart har jag riktigt kommit?
Du har kommit hit till Brännskogsvägen 11 i Korsholm. Och det är ju här bakom det där stenhuset som finns där den där verkstaden finns. Mm. Men det är en liten sidoväg här.
Det var ett bra landmärke, det där stenhuset, och sen hittade jag fram hit. Och jag visste ju det skulle vara ett stort och framförallt väldigt långt hus. För det här är ju ett speciellt hus, och det var många, många dörrar och jag ringde på fel först. Men nu har jag hittat rätt.
28 meter.
Hur blev det så långt?
Ja, det är så.
Berätta, liksom här, det här är inget speciellt, ska vi säga, enfamiljshus, utan det är någonting som ni har tänkt på.
Det här var då vår mellaste dotter skulle bygga ett hus eller började fundera på att köpa en lokal. Så sa jag, vi behöver då köpa någon lokal, vi bygger ut det här huset. De andra hade då redan sina egna lokaler. Så bygger ut det här huset, så får du överta det här sedan när det blir färdigt. Och nu är det färdigt.
Men här bor ni alla?
Ja, vi bor, hennes familj då, hon har en liten dotter och sin kar, och sen bor jag då Pia och jag här i andra änden av huset, den här nya delen. Det här blev ganska stort, det här rummet, för att jag ville ha det så här då jag talade med han som ritade, så sa jag att vi bygger ett stort rum, bara ett rum. Och så tar vi det där, våra gamla sovrum, så fogar vi till det här och det här rummet är 50 kvadratmeter. Så här ryms man, hela släkten.
Och här är alldeles underbart, här är så ljust och högt i tak och en dröm för alla som gillar att vara i köket. Och precis allting ryms ju här faktiskt.
Ja, här ryms nog allting.
Men Bjarne, det här är inte något vanligt idag att man bygger ut ett hus på det sättet och bor över generationerna.
Ja, jag tycker man sparar ju en massa pengar också. Mm. Man har en tomt färdig, den här tomten var ju tillräckligt stor för det här också. Den är 1650 kvadratmeter. Och alldeles tillräckligt stor för det här, inte behöver det vara något större än så här. Det är bara mycket räfsa som det blir. Om det blir det mera.
Och så kan man ju ha lite nytta av varandra här också.
No, det är ju just det, hon är ju utbildad sjuksköterska, min dotter, då, så att när jag har något problem med någonting så får jag bara gå till andra öppen dörr. Och det har nog fungerat väldigt bra idag. Och så studerar hon då, hon har börjat studera nu, så hon ska bli också handarbets- och slöjdlärarinna. Så hon är på halvvägs ungefär genom alltihopa. Blir det bra det här? Mm. Verkstaden är färdig där ute och allting, så och bra går det för henne i skolan.
Och så får ni träffa barnbarn ju ganska ofta.
Ja, varenda dag. Ja, det är kiva det barnbarn jag har. Hon heter Kirin den här, för hon har en pappa som är från utlandet och det här, och jag kallar henne till morfars lilla hjärta. Det funkar väldigt bra det här. Mm. Hon kommer in och hälsar på oss varenda dag.
Så det här är kanske någonting du skulle rekommendera andra att göra?
Jag skulle nog rekommendera det här om ni tänker bygga någonting och har en stor tomt och har bra förhållande till. Man måste ju ha bra förhållande till sina föräldrar också och till varandra om man ska kunna bygga ihop. Men nu är det ju på det här viset att är det ju en dörr emellan, så kommer man inte riktigt överens och drar man bara fast dörren. Och fundera tills det går över.
Ja, för det där är ju kanske någonting som många unga idag tänker att de vill gärna flytta så långt från föräldrarna som möjligt när de har chansen, men där behöver man kanske tänka om lite.
Nå, då man blir så gammal som jag är och så man fyllt 80 just så är det bra att jag har någon i samma gård som man det här. Jag tror jag är något bekymmer för någon det här. Och så har vi ju två bilar, så behöver de någon extra bil så får de komma och låna våran bil. Så det är ganska bra på det sättet. Och sen har jag en väldigt fin sån här snickarverkstad här på gården som jag byggde då för, ja vad kan det vara, kanske 10-12 år sedan. Mm. Vi sålde den där gården i Vikinga, så fick jag ganska mycket pengar, så jag placerade mig här då i den där verkstaden. Och den är ganska stor den där verkstaden, där har vi också en sån där möbeltapetsering för fru, min håll på med möbeltapetsering förut. Det är kanske 20-25 år. Ja, vi har stor nytta av att ha en sån där verkstad. Där finns alla tre maskiner man behöver. pikpistoler och allting sånt där. Men nu börjar de påstå honom själv att hon är så gammal så nu ska inte hon fortsätta med det där någonting. Så kanske dottern tar över så småningom då. Det är ganska svårt för en äldre människa att hålla på med sånt där möbeltapetsering. För man fordrar ganska starka händer och fingrar då man ska spänna alla möjliga band och grejer och sånt här. Köra ihop. Så jag har ju ofta varit och hjälpt henne nu där det var sådana träarbete och lackningsarbete och målning så har jag nog grejat mig själv då och hjälpt till där. Så vi har väl stor nytta av det där. Vi fick nog minst en verkstad idag.
Men hur är det Bjarne? Du nämnde vikingar här. Är du korsholmare från början?
Nej, jag är en vikingabo. En äkta viking. Så man sjunger att gubben i visen, här kommer det en viking och ingen liten pluddebuddebott. Det är nog så. Jag bodde ju där i, ja var vi bott här nu då sedan 97. Vi flyttade till Teklavägen då 97. Jag letade febrilt efter en lokal i Vasa. Det blev aldrig någon ledning. Jag hade alltid för bra betalt så jag fick ingen lokal därifrån. Men då var det en gubbe som arbetade på Haldins, där jag också lagade bussar i 27 år. Så då hade han en kontakt som skötte om de gårdarna där på Teklavägen. Och så sa han att det här skulle behöva en lokal, sa han. Då jag ringde och sa, jo jag skulle behöva en lokal. Så sa han, vi far imorgon då och se på den där lokalen. Och 5 minuter efter jag kom dit hade jag lokal. Ett rum och kök på Teklavägen 4.
Och från det har du varit korsholmare?
Sen dess har jag varit korsholmare och jag flyttade inte tillbaka till Vasa.
Det har ju varit intressant diskussionsämne det här länge, Korsholm och Vasa och sådär. Men nu hörde jag att du vill inte tillbaka till Vasa.
Nej, jag har ingen idé där. Korsholm sköter mycket bättre om oss än vad Vasaborna sköter om sina egna gubbar. Så det är jag har lång erfarenhet av det där. Jag höll på i 3 år och väntade på en lokal i Vasa, inte blev det till någonting. Jag fick det där beskedet alltid att jag hade det så bra ställt så jag kunde nog köpa en lokal. Mm. Men det hade jag inte.
Vi har Bjarne mycket att prata om. Vi har träffats i sådana sammanhang där det handlar om Rädda Barnen till exempel.
Jo, det är mitt favoritintresse.
Och jag tror vi ska återkomma till det, men jag tycker vi ska ta fram kaffetermosen nu.
Ja, det kan vi göra.
Du är en kaffedrickare av
rang. Jag är nog kaffedrickare, jo.
Och min gamla termosen. Nu har jag lite symbolik i de här kopparna, det är mumimuggar.
Ja, okej.
Okay. Är du en vintermänniska eller en sommarmänniska? Eller ja, båda kanske?
Jag är nog lite både och, men jag gillar nog bäst sommaren.
Men då får du ta sommaren. Ja. Där sitter de och fiskar. Är du en sån där friluftsmänniska?
Ja, jag är nog fiskare och jaktare.
Ja, du har jagat.
Ja, jag håller på. Ja, man kan säga ända sedan jag började arbeta på Haldin 60, vad var det nu? 63. Så har jag varit med. Det var många som var jaktintresserade där. Och då träffade jag en som var från Ljungsund som hette Wilhelm Back. Och han var jag ofta ute och jagade med och så där. Och så har jag varit hunddomare också på provdomare. Så jag träffar väldigt mycket människor som har jagat och grejer. Mm. Och sen har jag haft en väldigt fin förmån. Och jag träffade en... När vi var i Kida till Sverige så träffade jag en person så frågade jag honom att om man skulle slippa med på eljakt här i Sverige. Ja, det går nog, det sa han. Så sa jag, hur får vi det där utredda? Så sa han, jag går och talar med mina kompisar imorgon när jag har ledig dag. Han körde en sån där pistmaskin där på Nalavardo. Så kollade vi det där. Så jag sa, det var nog bara... Jag minns inte vad det var för datum de följande, eller då, för ja, på hösten då följande år. I början på september så skulle jag infinna mig klockan 7 på morgonen. Jag var välkommen, sa det. Så där fort hade jag aldrig gått från någon jaktmark förut. Mm. Och där var det fint att vara med. Alla var så glada och vänliga där och så där. Och mest bekymrade var det därför att jag fick skjuta någon älg första dagen jag var på älgjakt. Så jag har ju tänkt vara här i flera år och jag vet inte behöver jag skjuta den med samma. Nej, men det var inte så bra det där. Sen hände en ganska märkvärdig sak som jag inte tror kommer att hända i Finland någon gång. Eftersom jag också är med i jaktmarker här och sådana grejer. Han som jag var god vän med så dog. Och det ringde att han på hans begravning, alla skulle vara på begravningen, så sa det att vill du vara med och skicka en blomma åt honom då vi begravar Alf, hette han. Ja tack, sa jag. Jag ska nog göra det, för Alf var på det viset som det är väldigt god. Men han ville lära mig hela tiden. Han var professionell styckare. Mm. Så du vet, det här fick man lära sig. Mm. Mm. Så sa jag, jag har en annan fin sak också, sa han. Alf hade skrivit ett testamente där han testamenterade sin tillvaro i jaktklubben. Så du får den. Så här är papper på det, så. Mm.
Det var fint.
Ja, visst var det. Ja. Tror du att det skulle hända i Finland? Nej. Det hände nog inte här. Det.
Mm. Blev det någon älg så småningom?
Ja, hörde jag, 70 mycket älg. Allt som alltid dagsdatum så är 20-29 älgar. Och det här bland annat så här i... Jag har kört en ganska stor en i Sverige också. Men den här som jag kört i Smedsby här för 8 år sedan, det var en 11-taggare, den var så stor, så det enda älgen, det här är inte någon jakthistoria, det var enda älgen som har stått på sina knän i slakthuset, han var så lång och stor. Och han vägde nog säkert närmare 300 kilo. Mm. Jag har bildordning så jag kan bevisa det.
Mm. Härligt.
Ja.
Hör du, musik får man önska i termos.
Ja,
har du funderat
på det? Jag har tänkt på en sak. Jag har en låt som jag... jag har den på min telefon där. Och det är en panflöjtlåt som heter Amazing Grace. Och den vill jag spela för min goda vän Carola som gick bort här för tiden.
Vackert, vackert Amazing Grace som Bjarne Holm önskade i termos, och här sitter vi och dricker termoskaffe i ditt, ja ska vi kalla det kök fast det är ju hela huset.
Det är att kombinera kök och vardagsrum, vad kan man säga. Det är 50 kvadratmeter det här, så det är ganska stort. Och hit gjorde vi då. Jag har en luftvärmepump, eller en värmepump på utsidan som är nog, jag vet inte, kanske 12-15 kilowatt, någonting sådär. Mm. Den värmer upp halva där huset som ingenting. Det är golvvärme här under alltihop, 45 meter plaströr som går under golvet. Det är bra att hålla tårna på här.
Det är varmt och skönt fast det är jättekallt där ute.
Ja. Mm. Ja, det här räcker nog bra till det här, till värma upp det här rummet med. Och det är så stort så att jag tänkte någon gång, jag lämnar rören som går här efter korridoren till den andra lokalen, så lämnar jag öppna där och laga på så här, så jag skulle kunna la andra delen också med golvvärme. Mm. Eller jag får se om jag får råd.
Det ska vara något projekt.
Kanske jag hittar någon annan som betalar. Det ska vara något projekt hela tiden. Jo.
Ja, och du är ju en man som har och har haft alltid många järn i elden. Vi ska börja bena ut det lite mer nu. Du har nämnt arbetsplatser och sådär. Vad har du egentligen jobbat med då?
De första 7-8 åren så var jag svetsare på Haldin. Så jag är absolut garanterad den första i Vasas. Eller bland de första i Vasa som har svetsat med MIG-svets. För det kom en ny, det var nummer 3 i Finland som var. Mm-hmm. Och det där var då på 63-64. Någonting som det var det. Jag kommer ihåg den där ändå. Den var lika stor den där som en sån där 500 ampers MIG-svets idag. Och då var det bara lite som man kunde bara svetsa med sån där 0,8 millistråd eller 0,9. Mm. Så Och det jag hörde till de där pionjärerna som har svetsat med mig svets. Och då jag började arbeta på Aldin så måste jag provsvetsa tillsammans med några andra som provsvetsade. Och när jag hade svetsat färdigt så kikade den här verkmästaren på mig, hette Segerstollen här, så sa han: "Då börjar på måndag morgon", sa han, "och ni andra får gå och träna någon annanstans", sa han. Sån taktik hade de förr i världen.
Ja.
Det var ord och inga visa där. Man måste visa att man kunde någonting för att man slapp på arbete.
Mm.
Och då svetsade jag bänkar och allt möjligt till bussen. Och det gick ju då en massa med bänkar dit. Så jag räknade ut att jag nog svetsade 1 kilometer med bänkar under de 20 åren som jag svetsade bänkar.
Mm. Men du var utbildad svetsare, eller?
Ja, jag var det. Mm. Plåt och svets var jag, hade jag gått på. Jag hade tänkt en gång jag skulle börja gå i tekniska skolan, men de pengarna var satt hårt åt där, och jag tänkte att mina föräldrar och så. Det här var ju just efter kriget som jag blev född, så det fanns nog inte så mycket pengar. Och jag tänkte inte börja låna pengar för att gå i skolan, utan jag tar det här och tar jag sedan senare om jag har. Men jag fick ju bra utbildning där då också. Sedan så det där höll jag på med bara 7-8 år sedan, och det här, och sen blev jag befordrad till lagerchef där, så jag köpte om alla reservdelar till bussen och köpte verktyg och träverk och allt möjligt som man bara behöver på en buss. Och man behöver mycket grejer på en buss, det kan jag tala om, för en lång lista.
Mm.
Men jag klarade mig bra, för att jag hade en gubbe som var där som på arbete för mig, och han hade väl inte kött om riktigt bra, och så sa den chefen då att du får börja där, och så sa han: "Vem är det som ska vara chef då?" Så sa han: "Det är du som är chef", sa han. Jag gick ner i källaren och sa jag: "Det här nu, jag ska börja arbeta här på måndag morgon, och det är jag som är chef", sa jag. Gick han hem med gubbe och vi såg aldrig mer efter det.
Ja.
Då var jag i blåstid. Ja, så kan det gå. Men jag klarade nog det bra. Det tog en några månader, så hade jag nog tillfatt alltihop som jag behövde. Det fanns ju färdiga listor som vad det fanns på bussar och sånt där.
Mm.
Då flyttade vi fram, var fjärde eller var femte dag så flyttade vi fram tåget. Så det var 20 bussar igång hela tiden. Och det där höll vi på med då ända till, ja, vad var det, 79. Så då det här. Då tog arbetet slut där.
Mm.
Då frågade Aldin om jag skulle börja gå på Everude avdelningen och börja. Så sa: "Nej, det ska jag inte börja", sa jag. Jag har redan fått ett nytt arbete, så jag hade varit och kollat på en firma som hette Pajakanta, och där började jag arbeta. Sedan. Och där var jag då i 6 år, 6-7 år. Och så fick min kamrat inbilla mig att vi skulle skaffa en egen sån där verktyg, och det var det dummaste jag gjort i hela mitt liv.
Hur så?
När jag fick den där färdigt alltihopa, så blev det ju de svåra åren i Finland med devalveringar och fan hans mormor. Och det gick lika dåligt för oss precis som det gick för, vi hade ju nog den ganska länge det där, en 12-15 år hade vi den där firman. Det gick bra så länge som det var goda tiden, var det något fel på det. Men sedan när det började med det här devalveringen, så då var ju hela Finland i blåste. Jag kommer nog aldrig till förlåt det tompelar som det här som hittade på en devalvering. Det var nog det dummaste de har gjort i Finland någon gång. Man kan inte förstå hur de människorna kan vara på det viset. Och det fanns hur mycket som helst kloka människor som varnade dem att gör inte så här. Men så då är det som är bankdirektörer, de kan nog göra i alla fall för att det skulle gå till. Att fandas alltihopa. Vi trodde de på dem. Men vi fick nog betala. Men sen hade jag ju då, efter jag hade började, så då vi hade öppnat den egna verkstaden, så då fick jag ju mycket fina kontakter och grejer. Så så började jag fundera på det där, att jag skulle kanske börja skaffa några egna verktyg åt mitt hem. Och så talade jag med flera stycken, bland annat med den här som har soppmetall, så den fick jag mycket arbete. Och Valros verkstad i Malax, där fick jag mycket arbete. Så då började jag klara mig till slut, och så sa Valros att man köper en liten sån där, en sån liten fräsmaskin, så jag har hur mycket arbete som helst med en sån. Så det hade jag här bakom väggen. Jag hade en liten verkstad här bakom väggen som jag hade maskinen. Och dag och natt, kan man säga, så arbetade med det där. Jag kommer ihåg en gång, man kommer ihåg något roligt allt också mellan sorgerna. Det var en, min fru så hade ju, sen man ju lite kläder åt våra barn, det var ju små då, de flickorna, alla tre. Och så det här höll jag på att gänga någonting och hade, det var många tusen bitar som jag hade gänga, och så gick den där sista gängtappen och jag hade några bitar kvar. Jag är lite impulsiv av mig också, så, och så hade jag en morbror som var världsmästare i svär, och det där hade nog varit på mig lite också. Så jag sa någonting fult då, så jag trodde att hon var där inne, ja. Men så öppnade hon dörren och sa, och det är försiktigt, kan du nog svära flera svordomar nu, eller kom de allihopa? Ja, så jag nästan började torka tårar och jag kom ut ur verkstaden.
Men du har alltid varit bra i munnen, du har varit frispråkig.
Ja, det har jag inte haft något problem med. Jag var i militären också, så jag hade riktig framgång i militären. Och jag var i Ulleborg i militären. Så jag var enda svensk på vårt kompani, och så var jag intresserad av brottning. Så jag det här brottades nästan varje kväll med en som hette Eino Jooperi, som var hem från Kemi. Och jag var i Ulleborg i militären på Hiukkavaara. Och nu hade jag rivit ner det där alltihop och lagat bort det. Mm. Och då var det en kväll då, så var det en undersergeant som stod och såg på när vi brottade. Så där sa han, ni skulle kunna ta en match med mig också, sa han. Så sa han, Bjarne kan nog ta en match med dig, men jag får inte, som är tävlingsbrottare, så får inte han en match med någon. Men du kan ta ihop med honom, han gladar nog det där, han sa. Ja, han var stor stark utan det, men inte var han ju så stark sist och slut igen. Men jag fick ett bra grepp på honom, mitt i alltihop så hade jag kollat alltihop och så var han färdig. Så hörde jag en röst som stod bredvid mig, så sa han, no, mikä sen alokkaan nimi on, sa han. Sa herra yliluutnantti Alokas Holm. Kuulkaas nyt Alokas Holm. Olette huomenna aamana vapaaehtoinen sotilaspoliisikoulutukseen, sa han. Mitä olette? Tuutte minun toimistoni kello 9 aamulla. Hoidetaan asiat. Mm. På den vägen blev det då sådär.
Så du blev militärpolis då?
Nej, ja då. Mm. Det var det bästa man kunde tänka sig det. Mm. Och nu hade jag bara, det var bara förmåner och enda nackdelar.
Det är någonting du har haft nytta av i livet sen?
Det har jag haft nytta av, och det här nu. Jag tänkte ju då en gång då jag hade varit i militären, men jag skulle ha sökt in till polisskolan, men inte blev det då heller. Jag skulle komma tillbaka till alldeles så. Arbetet hade jag tagit ledigt därifrån då. Jag var nog där i några år till. Och så nu har vi några ljuspunkter i livet också.
Och ganska många vet jag, vi ska komma in på det här med ditt stora engagemang,
ja,
för att rädda barnen.
Ditt stora intresse.
Ditt stora intresse. Men måste bara säga det, du har varit en arbetsmyra för du har jobbat länge. Du sa du är 80 nu, men du har nog jobbat största delen av ditt liv.
62 år höll jag på ett streck. Men det hämnade sig till slut. Jag har varit sjuk nu en par år. Men nu håller jag på tillfriskna tillbaka, så kanske det blir någonting nu igen, så jag får bli frisk. I förra somras så gick det riktigt på tok alltihopa. Jag hamnade på sjukhuset och hade flera hål i magen. Och före det hade jag fått en pacemaker och en ny klaff i hjärta. Så det blev lite för mycket arbete. Jag ska varna allihop som är arbetstokiga. Ni ska inte vara arbetstokiga, det löns inte i slutändan. Det är på det viset.
Man, det är svårare att svetsa ihop en människa.
Ja, det går inte. Ja. Det är svårt att få ihop en människa tillbaka som man har varit förr. Man kan säga nästan att det är omöjligt också, för det var en gubbe som sa åt mig en gång, jag sa, nu håller det nog, jag reparerar det, håller nog, och så sa han, det var en bildel som jag svetsade, så sa han, och tycker du det skulle hålla nog där, inte höll, det var ju nytt, sa han. Och så är det nog med människokroppen också, tyvärr.
Men en bra påminnelse.
En bra påminnelse, jag ska varna allihopa, när ni blir så gamla så ni ska ta pension, så ta pension. Ni behöver inte det här arbetet så länge som jag har gjort. Det är alldeles onödigt. De har ju det bra ställt pensionärer idag jämfört med vad de hade den tiden. Men då hade jag ju det huset som jag hade byggt. Och det var mycket elände. Men bara man lite positiv så redar det nog upp sig. Man måste bara vara hård och tänka att nu, jag klarar nog det här, inte det frågan om dig.
Mm. Får jag vara en påtår, kaffe?
Ja, det här lite till hit.
Titta. Så ska vi ta med bulla och så får du ju...
Det är bra för dig, tack, tack.
Du får hälla bort det som du...
Ja, jag vill ta med bulla, så det räcker bra till det.
Då sätter vi undan på så.
Ja, jag sätter undan på nästa våta.
Jag var så snabb. Hör du, Bjarne, mera musik skulle vi gärna vilja du bjuda på.
Jo, ja. Det här värdet tycker jag om. Mm. Fångarnas kör. Det är en sån där sång som man skulle vilja, jag sjunger ju med kör för alla också, men jag har inte tagit tid till. Nu har jag nog varit, men så länge jag var sjuk då var jag borta emellan, men kanske vi nu, då vi blir frisk tillbaka så kanske vi återupptar det där och fortsätter. Vi brukar ju vara ofta ute och sjunga också, vi har ju varit i flera kyrkor och sjunger och sjunger vi i kyrkan i Gamla Vasa ibland. Det som var lite bekymrande för mig, som jag tycker Folkets Mässby skulle borde ta tillvara på. Så i somras när vi var där och sjöng, de hade någon gudstjänst där och då vi var där och sjöng, så då var det några personer i kyrkan. Mm. Det är nog onödigt att en sån där stor kyrka som Gamla Vasa kyrka är tom. Och då menar jag, fast det är 20 så är det nog tomt. Jag var annars på en fin konsert där för en tid sedan och hört på den här. Hon som sjunger, hon är operasångerska. Det var nog det bästa jag hört på långa tider. Helt fantastiskt. Alla spelar fint och inte en falsk ton hörde då, ingenting, allting fungerar precis som då du ser i tv då de har den. All heder åt dem, så lite av alla de som sjöng där i kyrkan. Fast man inte är så bra till sjung själv, så är det ju roligt att vara med när man hör någon som kan sjunga riktigt ordentligt, så vi bygger ju upp. Och den här hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, den här som...
Och det är Camilla Nylund.
Camilla Nylund, ja. Så hon är helt fantastisk. Annars så var jag på vår hembygdsförening, så har vi alltid i slutet på augusti så har vi en sångafton. Och då det här, hennes mamma brukar vara där och sjung. Och då satt jag och sjöng tillsammans med en farbror från Kvävlax som jag känner som. Att jag svängde Camilla Nylund sig runt och vi hade sjungit färdigt och sa, men nu är det roligt till höna gubbar som kan sjunga lite åtminstone, sa hon. Och jag tänkte att vem är den där damen? Jag har ju sitt hon förut här i Smedsbo, de bodde ju här förut. Mm. Så jag måste ju fråga till henne, så sa han, kände du inte henne? Så sa jag, nej, jag vet, jag har nog sitt hon någon gång, men kan jag placera henne? Men det var Camilla Nylunds mamma, sa hon. Jaha, sa jag. Med andra ord så kan jag sjunga lite i alla fall. Så.
Det är jag helt övertygad om. No, men då ska vi lyssna på Fångarnas kör.
Ja.
Här kommer den.
Tack.
Yle Vega.
Fångarnas kör, Bjarne Holm, det är gripande musik du bjuder på idag i termos.
Ja, det är en av favoritlåtarna. Jag har en massa med skivor här. Du ska få se sedan. Jag har flera hundra longplay-skivor som jag samlar på gamla skivor och sådana grejer. Men det där är fin musik, den där Verdi. Han var ju en strålande människa, den där Verdi. Och jag funderade vad som var speciellt med honom, så tänkte jag ska ta reda på det där. Och det var ju så att Verdi och påven var inte riktigt bekant med varandra. Mm. De var ju känd med varandra, men han tyckte inte om påven, den där Verdi. Och då hade Verdi en sån egenhet så han bodde med en dam för att de var gifta och det där var ju där på den tiden förbjudet. Mm. Det var ju barnsligt förstås, men den där tiden så var det ju någonting. Men då hade påven klagat på honom och sagt att det där, att han ville att han ska ändra sig och det där. Så sa han, det där har du ingenting att göra med, sa Verdi, för att det här, det är bara jag som bestämmer det. Så han gick emot påven och sa att det där är jag som bestämmer själv. Du har ingenting att göra med det där.
Det var talahe.
Den tiden. Du vet, det kunde ju vara en vanlig människa. Det kunde vara förenat med dödsstraff till sig sånt där. Mm. Jag har tyckt alltid om sådana människor som har varit hårda gossar. Mm. Dag Hammarskjöld var ju en väldigt hårding också. Så det brukar jag läsa om honom många gånger. Han var nog inte rädd för de här storgubbarna heller.
Och det har nog du aldrig heller varit, har jag på känn. Och nu ska vi komma in på det här med ditt engagemang för Rädda Barnen. Och det är ju en verksamhet du har varit involverad i väldigt många år.
Ja, minst 25 år tror jag det. Kanske det är mer också. Jag måste fråga utav Johanna Holming. Så jag, och nu när jag hade födelsedagsfest där, så sa jag att det där människorna där de kom på, så sa jag, jag vill inte ha några presenter, jag har alldeles för mycket grejer från förr. Så jag, men jag har en nummer här som ni kan lägga in en slant på till Rädda Barnen, och det hade nog gjort allihop, jag såg att det hade kommit in en hel massa med.
Mm. Men hur blev du involverad i den här verksamheten?
Jag har alltid varit det här, intresserad av små barn. Och när jag var liten pojk, så jag var väl en sex års ålder, så var jag på en begravning en gång, och där jag bodde i Vikinga, så hade vi en liten, hon hette Nyqvist, den här Elisabeth Nyqvist hette hon, som bodde på det här Hedbergsvägen, och hon var skadad från födseln, och hon var, jag tror hon var ett år äldre än mig, men jag var mamma och pappa var bra bekanta med det, så jag var hälsa på henne nästan varje dag de kom hem då från sjukhus, så de inte kunde göra någonting åt henne mer. Och så var jag och talade med henne då, och då jag inte fick nå med mig då dit, så gick jag dit i alla fall och hälsa på henne. Och det här, de var ju glada att de föräldrarna och mamman då jag var och hälsa på henne, men då dog hon till slut då. Det som var orsaken till att jag blev lite frustrerad, så var det att prästen predikade i kyrkan och sa att hon har ställt till det i alla fall, att hennes själ for som upp till himlen och sådär. Och så tänkte jag att det här är bara så en ung människa kan tänka så här. Jag sa, men det är ju märkvärdigt att hon kan fara upp till himlen, att hon ligger ju där i den där kistan, som man, där, det var en liten kista där bara. Jag sa där på kaffetunden efter, att det var nog bara skräpprat det där som man sa den där prästen, att hon får upp till himlen, att det här, hon ligger ju där i kistan. Och de försöker ju på alla möjliga. Till slut så blev ju min mamma så arg på mig, så sa, om du nu slutar upp och gnälla om det där, så får du inte ta upp det. Så jag måste ju sluta. Men jag hävdar ju i alla fall att jag har nog rätt. Och det här, jag hade ju kanske inte rätt då i alla fall. Men det där var min åsikt om saker. Varför skulle hon fara där? Inte hade ju öppna lock eller någonting. Så vart skulle hon fara därifrån?
Ja.
Men sedan efter då har jag ju förstått nog det. Det här kanske är på ett vis då i alla fall, fast jag inte är så övertygad om att det är så där. Men när man är liten så får man ju ha sina åsikter om saker och ting. Men det där med att jag börjar med de små barn, jag har alltid tyckt om små barn, och sen är det ju det att då man det här ser någon som far illa så där, så vill man ju hjälpa till och det där har hängt ända sedan jag var liten. Har det hängt kvar det där. Men kan man göra någonting åt det bara så där?
Ja, men det är många som känner på samma sätt som du, men få engagera sig ändå.
No, det är nog så, jo. Det är nog så. Men då träffade jag en gubbe, då jag började med Jordfell, och så träffade jag en gubbe som hette Stig Näsman, och han var som en sån mentor för mig då i tiden, och han hade då samlat in länge till Estland saker och ting, och då började jag hjälpa honom då. Vi samlade ihop massor med grejer, och de andra människorna från Nordfjällå så hjälpte ut till förstås. Vi lastade lastbilar och grejer. Då for det ett barnhem i Estland, och vissa delar gick ju till försäljning, och så blev ju säkert det pengarna då skickade till det barnhemmet. Men det som orsakade att jag fick det där, vad ska jag kalla det, ett utbrott, så var det nog det att det var en liten flicka som då det 91 då det devalverade. Så bodde hon i Nya Järby där, och där gick ju ett 80-tal hus under klubban. Och det där förargade mig då redan den här tiden. Och det här, och så hade hon, då vi samlade ihop pengar åt henne då, och så där, och hjälpte henne, så hade hon sagt en morgon då de hade varit dit, och hon hade ligget i sängen då hon var och hälsade på henne dit, och mamman hade sagt att hon inte ville stiga upp. Så hade hon sagt den där, flickan att jag vet inte om jag stig upp nå idag morgon för det finns ingen mat i kylskåpet där. Och så hon vägrar helt enkelt att stiga upp. Jag tänkte men nu måste det vara svårt om det hänger upp sig på det. Så jag talade med mina bröder på Ödfälla och då kom vi överens om några stycken då att vi samlade ihop och köpte en frysbox och en gammal frysbox och så la vi den fulla mat och det där och så skickade vi dit den då och det där och då blev det lite ordning på det hela då efter det. Och hennes, den här som meddelade här åt mig, som hon, mamman så är med i en damloge också. Så jag träffade henne då jag var på det här, då jag var dit till det här, till Rädda Barnen och hämta min medalj. Så då träffade jag henne och så sa, och jag frågade hur hon mår hon idag. Och sa, hon mår nog bra, hon är sjuksköterska. Hon var väl 32 år gammal vid det här tillfället och har klarat sig väldigt bra. Det är roligt att man får saker och ting att fungera. Det är ju viktigt det. Om man gör någonting så ska man få saker och ting att fungera. Och sen ska man inte ge upp då man fart det kommer några svårigheter. Så det är som en gammal farbror sa på Haldén som jag haft som ordspråk så sa han. Så sa, tror du det går att göra det här? Sa han. Så hör då, jag har en grej jag ska tala om för dig, sa han. Krångligt arbete utförs med detsamma, omöjligt tar lite längre tid. Och det håller det.
Så är det.
Mm. Ja.
Och jag vet, den största belöningen för dig i allt det här är ju naturligtvis att det känns bra att få hjälpa och framförallt de människor som behöver hjälp får den hjälp. Men du nämnde den medaljen, Bjarne, och den vill jag nog höra mer
om. Nu ska jag gå efter, den.
Gå efter medaljen.
Jag får du se. Den är fin.
Nåja, här kommer du med en blå ask.
Ja, och den här är tung, vet du. Den är som dubbel.
Oj.
Se vilken fin grej.
Där är ett...
Och då kan man göra så här till man kan.
Oj.
Det är som en dubbelmedalj.
En dubbelmedalj, och tung faktiskt.
Den här är en finländare Rita, men den är gjord i Sverige den här.
Ja.
Och jag är enda i Österbotten som har en sån här medalj.
Berätta, vad är det för en? Varför har du fått den här?
Nå, jag har i 25 år minst samlat ihop pengar och rädda barn. Alltid kom det några lite små pengar från början och sådär. Men då sedan då jag började jaga älg och sådär. Så många gånger så kokade jag älgsoppa och det här och så. Lite överskott från den elsoppan så placerade jag dit i det där Rädda Barnens konto då liksom. Och jag är bra bekant med Johanna Holming så jag började ringa åt henne och då vi hade det konserten och då kommer jag ihåg på Boksinstitutet så då kom det ju alltid lite pengar därifrån och alla de pengarna får ju också dit. Eller de mesta av de pengarna får dit till den Rädda Barnen. Så det är nog ganska många tusen euro som har blivit ihopsamlat. Jag kommer ihåg en gång då vi hade en konsert där jag frågade om jag får det här att välja melodierna till det där. Så sa Lena, vad är det, nu får du det nog, men jag vill ju också ha några bitar med. Så sa jag, men jag skulle vilja att vi ska ändra lite på systemet. Och det gjorde vi med den påföljden att det kom 300 människor där, så då vet ni hur mycket pengar som kom där. Och det där har jag hållit på med ända sedan så länge som de hade det där. Och nu är det ju slut med sådana grejer där, för det har ju blivit helt annorlunda system nu. Men då har jag ju alltid till exempel, då jag är medlem i Oddfell och då jag har vi julhjälpen och sådär som vi får. Man kan ansöka om julhjälpen och sådär, så då jag anhåller om de pengarna. Ibland har jag fått annars också det, pengar av privata personer som har velat donera pengar till Rädda Barnen. Så på den vägen är det.
Mm.
Och så... Jag kan allt rekommendera det här att ni kommer att känna er ganska lättare när ni har donerat lite pengar till Rädda Barnen, för det är en väldigt fin angelägenhet till pengar. Det finns mycket barn i Finland som far illa, tyvärr.
Och jag vet, Bjarne, du också, du brukar föreläsa och åka runt och berätta i skolan till exempel.
Ja, nu har jag varit en gång, nu så var jag till Karpar och skolan och berättade för det. eleverna och det här, och de var väldigt begeistrade det här. Ja, det är en sån kommitté, det hette någonting konst. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men i alla fall så var det några ungdomar som hade en sån där kommitté, så de hade mathjälpen och så där i skolan. Så jag donerade lite pengar åt dem då, så de fick ge till mathjälpen, och det var nog väldigt... Jag talade med rektorn sedan efteråt, så det var nog väldigt angeläget, sa han, att de fick lite pengar så de fick lära sig de här barnen hur man ska bära sig åt, för att de samlar ihop. Jag hoppas att det biter i dem så de fortsätter sen när de blir stora och börjar kunna hjälpa andra människor. Det kostar ingenting att hjälpa andra människor, man blir bara glad av det.
Vad härligt. Och vad glad jag blir av vår pratstund, Bjarne. Det här har varit alldeles fantastiskt roligt att få hälsa på er här i ert speciella hem.
Och om det är någon som vill komma och se hur vi har det här och tänker börja bygga, så är det nog bara att ringa upp och det här, när de kommer in och hälsa på. Så får ni se hur vi har det, eller hur vi har ställt det. För jag tror nog att ni ska kunna det här, få nytta av det här till sig. Och sen sparade jag med en massa pengar då vi byggde i samma hus. Och inte behöva låna mera pengar, utan vi hade... Och de pengarna som jag fick då från det där huset i Vikinga, så det satsade hit i det där då, och den där verkstaden som jag har. Jag har en fin verkstad också där, så om någon vill komma och se på den, så bara jag får städa upp lite först. Det blev nämligen så att det blev lite jobbigt det där, för att det här, då jag var sjuk, då var på sjukhus och de byggde färdigt det här, så jag skulle få flytta hit när jag kom därifrån. Så då hade jag kastat in alltihopa där, men nu i sommar då så ska jag ta alkohol det här. Jag har börjat fundera lite på, jag har mycket som metallverktyg, jag kanske säljer bort en del av dem, för jag ska inte arbeta med något sånt mer. Och det här, jag kanske fortsätter att laga knivar och svarvar och sådär, men det där tyngre arbetet, det ska jag nog sluta med. Jag börjar fisk istället.
Det låter bra. Ja. Hördu, tusen tack för pratstunden. Tack, vi skulle kunna prata många timmar ännu, men programtiden börjar klämta.
Ja, vi tar ett program vid något tillfälle.
Vi får göra det.
Jag har mycket annat jag skulle kunna berätta om också.
Härligt. Men hördu, avslutningsvis, vad ska du bjuda på i musikväg?
Jag har en låt från min barndom, eller min ungdom, då jag, som var Sven Ingvars. Den om prästklagen. Jag hade en ung dam som jag tänkte börja sällskapa med där, och det blev inte någonting, så det blev det här med Sven Ingvars då. Nej, det får ni fiska ut själv när ni hör det.
Bra, tusen tack.
Ja, tack.